och 91,1. Klockan är 8 och du lyssnar på Reverb med den bästa musiken från 60- och 70-talet. Ja, vilket var egentligen världens bästa punkband? Svara nu inte Sex Pistols för guds skull, för idag handlar programmet enbart om The Clash. We'll be right back.
Can't Fail. Och det var The Clash som spelade den låten. Och du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1 som ger den bästa musiken från 60- och 70-talet. Och ikväll kör vi The Clash. Riktigt spännande. Vi har i Reverb kört ganska mycket så här pop och blues den senaste tiden. Så nu är det tillbaks till punken och det här råa. Vilka var The Clash, Emil?
Ja, The Clash, det var ju kanske det man tänker på det mest utypiska punkbandet kan man säga. De var inte riktigt först. Det var nog Sex Pistols, men det var precis på mållinjen kan man väl säga. Men det känns skönt att vi är tillbaka till punken och till Storbritannien.
Precis. Vilka var först egentligen? Var den amerikanska punken med Ramones och MC5? Eller jag kan till och med svara den frågan. Jag tror faktiskt amerikanerna var före engelsmännen på detta musik, i denna musikgenren.
Ja, alltså det tvistar väl om lärdom kan man väl säga. Det var ju också, det var väldigt mycket korsinfluenser. Alltså alla kände alla egentligen, i alla fall den brittiska punkscenen, och jag tror att de även var ganska bra polare med The Ramones, både Sex Pistols och The Clash. Och ja, och det var ganska mycket rivalitet också kan man väl säga. Men det som utmärker The Clash kan man väl säga, vi på Reverb, vi står The Clash-fans, om man nu ska välja sida.
Ja, jag väljer Ramones, det gör jag.
Ja, men de är inte med i matchen kan man säga.
Det är
en engelsk liga här.
Okej, mellan Six Pistols och The Clash väljer jag helt klart The Clash också.
Och om man väljer på mellan The Jam också, eller The Buzzcocks och andra band, punkband.
All right.
Jag tror jag talar för både Axel och Olof som inte är här idag också, när jag säger det.
Nej, just det. Men The Clash, lite kort, vilka var med i det bandet och vad var det för några?
Ja, alltså det är framförallt, de har haft lite olika medlemmar som har kommit till gott, men Joe Strummer på gitarr och Mick Jones också på gitarr och sång, båda de två, de är väl kanske de frontfigurerna, och Paul Simonon som spelar bas och Topper Hidden som spelar trummor, det är väl de mest kända medlemmarna.
Och dessa, de träffades, alla var rikemansunga och de träffades när de pluggade juridik på Cambridge, eller hur var det?
Alltså det är lite intressant egentligen, för att man tror att det är, alltså punken förknippas väldigt mycket med arbetarklassmusiken.
Alltså jag skämtade.
Vad sa du?
Jag skämtade. Det var väl...
Ja, jag märkte att du skämtade, men det är inte helt och hållet osant, för alltså just Joe Strummer, han är son till en diplomat och han gick på sån här boarding, vad heter det på svenska, boarding school.
En privatskola även.
Ja, alltså internatskola heter det. En sån fin där man sover över. Så han var egentligen kom från en ganska fin familj. Mick Jones däremot, han kom från Brixton som är lite så här lite mer icke fin stadsdel i södra innerstan i London. Och en annan intressant sak med Brixton är just att det är ett väldigt stort ställe för västindiska invandrare, och det är influenser som man kan se senare i musiken.
Juridikstudent eller inte, de hade något emot lagen. Fate La med The Clash. Och vi lyssnar ju på The Clash ikväll här på Reverb. Denna låten, riktigt skön, The Law, I Fought The Law and The Law One. Vilket album kommer den här ifrån?
Jag tror att det är lite krångligt där med albumen precis i början. Jag tror det är en släppt som singel och sen kom på den amerikanska versionen av deras debutskiva. Det är lite intressant, de släppte sin debutskiva 1977 som bara heter The Clash, och sen han deras andra skiva komma innan den här skivan släpptes i USA. Jag tror inte de skivbolaget tyckte inte riktigt, tror inte den skulle slå i USA. Eller hur det nu var, jag vet inte riktigt. Det var en liten uppförsback kan man säga på deras kändisskap. De blev väl inte riktigt kända förrän de splittrades i början av 80-talet.
Nej, de hade väl stora framgångar med den här London Calling som kom några år senare. Men,
ja, det går lite steg. Vi hörde ju sig Rudy Can't Fail precis i början som är från den skivan.
Mm. Precis, men de i alla fall, de turnerade mycket med Sex Pistols bland annat i det här England då. Det var ju ganska tuffa tider för England. Jag tror det var mycket fattigdom, väldigt mycket arbetslöshet. Och England brottades med någon på 70-talet av någon dålig självbild där de länge hade varit härskarna över världen då, liksom i flera hundra år. Och sen nu på 70-talet började väl engelsmännen inse att de inte riktigt var så stora längre. Och det märker man mycket i engelsk musik från just 70-talet, bland annat The Clash som sjunger mycket om...
Ja. Alltså om det är någonting som är signifikant för The Clash om man jämför med andra punkband, så är det ju att redan från början så märkte sig att de hade ett socialt engagemang. Den här är ju en låt vi hörde precis, är ju en cover från ett annat The Bobby Fuller Band heter de väl. The Bobby Fuller Four. Andra låtar som vi kommer höra ett väldigt tydligt socialt engagemang. Och Mick Jones, som vi sa, han kommer ju från den fattiga stadsdelen Brixton.
Precis. The Punk Died When The Clash signade för CBS, sades det. Men det skulle gå bra för dem ändå. Bring back in fine sound.
just a little anecdote about how to get equipment when you don't have any. I had a job cleaning the toilets in the English National Opera just before the Clash started, and I noticed there was a microphone at the very top, high above the stage, and I'm talking like 200 feet above the stage, for the man in the top gantry to talk down to, the, say, the spot operators or someone down inside wings. And one day when no one was around, I climbed this ladder all the way up to the top, very top above the stage at the English National Opera, and I had a pair of wire cutters in my overalls, and I got hold of the mic and I cut the lead and I stuffed the mic down my trousers, and then I climbed all the way back down to the stage, and then I went underneath the stage to like stash it somewhere in the back, and I was kind of sweating and with the excitement of will I get caught, or because you couldn't really see in an opera house who's watching you and who's not. And as I walked through the back corridor, the manager of the opera was coming towards me. I thought he's sure to notice this microphone stuck in my trousers, but he just went right and passed me by. And that was one of the mics we used at the beginning of the Clash.
Det var en liten bit, en litet ljudklipp från Joe Strummer, sångaren. Och innan det hörde vi låten White Man in Hammersmith Palace. Också det med The Clash. Vi har ju The Clash-special här i Reverb. Och ja, The Clash.
Ja, White Man in Hammersmith Palace är ju en intressant låt. För den är från första skivan. Och redan här så kan man ju märka att lite mer, brukar kritiker säga, lite mer avancerad låtskrivandet har kommit in. Den handlar dels om att de är på en reggae-konsert i just Hammersmith Palace. Och sen flummar han ut på lite andra teman, lite politiska och så vidare. Och det finns ett antivåldsbudskap med låten också. De var ju inte heller sena i sig att använda våld själva. Alltså Joe Strummer tror jag bland annat han slog en åskådare i huvudet med sin gitarr på en konsert. Och jag tror att det var han som började. Men jag vet inte riktigt om det var befogat. Han påstod i alla fall sen att han insåg att våld var dåligt just efter den här händelsen.
Och, men, ja, det var ju mycket. Det var ju så inte de som började slå sönder sina instrument. För det hade väl The Who gjort i flera år innan. Men,
ja, just det. The Who som senast skulle komma att bli en musikalisk influens. Men det är först om några år.
Precis. Men nej, de höll på mycket. De odlade den här punk-imagen. Och som Joe Strummer, alltså punken handlar ju mycket om att göra det själv. Man har inte så mycket, alltså inget kapital, så utan man får liksom, allting ska vara rått, man gör det själv. Precis som man sa i det här ljudklippet, att de faktiskt har stal en mic från engelska operan för att spela in sina skivor och sånt. Och det är ju punk, och det är coolt.
Ja, och de gjorde även andra grejer för att underblåsa den här punk-imagen. Bland annat så snodde de örngott, något som de blev arresterade för.
Ajda.
Det är riktigt tufft. Ja. Och sköt såna här tävlingsduvor. Det är tydligen något som man gör om man tävlar med duvor.
Och det var ju också väldigt mycket slagsmål. Det var ju slagsmål mellan The Punks and the Turks, tror jag de hette. Alltså det var två olika. Det var inte, och det hade inte med nationalitet att göra, utan musikstil. Punken vann, men tydligen var det riktigt farligt att vara artist i 70-talets England.
We'll be right back. sånt är han stolt åt. Wayne. En mans orkestern som de tre senaste åren frälst oss med släkernäst, smutt och råhet. Tisdag den 16 november på Pavel i Malmö. Köp biljetter på pavelmalmo.se eller tävla om dem på radioaf.se.
That's a poor clearance, Maradona with Shorten. Look like handball that. Maradona celebrating and the goal's going to be given. Shorten furious and so is Peter Reid.
Guds hand, ett helt ovanligt fotbollsprogram.
Måndagar klockan 22.00 i Radio AR.
Zdonk. Måndagar 16-17.
Varje måndag bjuder vi dig på din studieveckas mest lärorika timme.
Måndagsfest med gäst.
Världen och annat perspektiv. Lyssna på varje måndag klockan 3. Eller Feel the Love på våran Facebook fanpage I en annan värld.
Du lyssnar på Radio A,
Sveriges fetaste studentradio.
Do.
Stay Free med The Clash. Och du lyssnar ju på Reverb här på Radio AF 99,1. Som ikväll ger dig The Clash. En hel special om The Clash. Riktigt bra band. Och Emil, du har suttit med näsan i datorskärmen hela denna pausen nu. Så att du verkar ha något riktigt spännande att berätta om just The Clash. Eller?
Nej, jag försökte mer ta reda på gräva lite djupare i exakt vad den här låten handlar om, eller bakgrundsfakta till den. Stay Free, som alltså, som ni hörde, handlar om barndomsminnen med en person som ska komma ut ur fängelset. Och så sjunger han ju att de ska hitta på, de ska göra stan och hitta på massa roliga grejer när han kommer ut. Och det baseras till en, det är Mick Jones som har skrivit den då, och baseras på en barndomsvän han verkligen hade. Och ja, jag fick inte fram något riktigt speciellt mer än att det var sant och att de har hittat på mycket kul tillsammans. Och att den här barndomsvännen tydligen inte följde låtens budskap. Han blev arresterad igen i Stockholm under oklara omständigheter.
Ja, inte dåligt.
Så han,
Sverige,
alltså. Han förblev inte fri.
Nej,
men
vi satte dit han.
Vad sa du?
Vi satte dit honom igen.
Ja, vi, Sverige är ju alltid med på ett hörn i musikhistorien. Det kan vi vara stolta över.
Precis.
Men jag tycker att vi borde säga någonting mer om den här skivan Give Him Enough Rope. Som,
det var deras andra skiva, eller hur var det?
Absolut. Som kom 1978 och faktiskt den första som kom i USA. Och här märker man ju redan att The Clash har börjat bli lite mer musikaliskt sofistikerade och har lite bättre produktion. De tog in en producent som heter Sandy Pearlman, vilket de nu börjar redan, de riktigt hardcore punkarna börjar redan kritisera dem för att de liksom blev för, de blev för bra helt enkelt. En kritik som vi som inte är hardcore punkare kanske inte helt och hållet kan ställa oss bakom, men ja, London Calling var i alla fall en låt som är hård nog för både mig och Victor.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going big. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning out.
London Calling med The Clash. Kanske deras en av de mest kända låtar. Och du snackade innan även om att andra punkar efter andra skivan blivit lite arga på dem nästan för att de blivit allt mer utvecklade. Och i och med att de släppte London Calling, deras tredje skiva, så kan jag tänka mig att de, om de var arga innan, så blev de rasande. Eller?
Ja, det är ju inte punk längre i sig, så att man skulle snarare kunna kalla det punkrock eller kanske till och med rock, det som kom på den här skivan. Så alltså rent logiskt så borde ju punkfansen inte riktigt ha med det att göra vid det här laget, kan man ju tycka.
Precis.
Att om det är någon som ska klaga så är det rockfansen. Mm. Men de klagar inte för det var en riktigt, riktigt bra skiva.
Den omnämns väl ofta som en av de 10 bästa rockskivorna någonsin?
Om inte bättre skulle jag säga. Den börjar med den här låten London Calling som för övrigt har tagit titeln från BBC:s radiosändning under andra världskriget som alltid började med This is London Calling. Och den har ju lite vissa apokalyptiska undertoner, kan man säga. Jag vet inte hur du tolkar låten, Victor.
Jag har inte lyssnat så himla mycket på texten egentligen. Jag är en sån här musiklyssnare som brukar strunta i the lyrics. Men du kanske berättar vad den handlar om.
Nej, jag tycker vi lämnar det där. Jag bara tänkte om du hade en intressant synvinkel.
Nej.
Det är ju inte så, det är inte helt klart vad alla av deras låtar handlar om. Men det är ju helt klart att den här skivan är väldigt eklektisk också. Nu märktes det ju, de var ett av de första banden som började, utanför Jamaica, som började köra reggae-influerad musik till exempel. Och det är någonting som kommer fram på den här skivan. Och samtidigt så börjar ju deras låtskrivande också nå höjder som de arga punkfansen aldrig någonsin skulle kunna drömma om att ha ett band som kunde tävla med.
I'm all lost in the supermarket. I can't remember shop happy.
Well, politically at that time with Thatcher in Britain and Reagan in the White House, it wasn't looking too great for the left. And we were always of the left. But having said that, we didn't have any solution to the world's problems. I mean, we were trying to grope in a socialist way towards some future where the world might be less of a miserable place than it is. But if Karl Marx was unable to do it, there's no way that four guitarists from London could do it. So we were like groping in the dark. I mean, we had a sort of direction, but I don't know where it would have led. You have to think to yourself, what would you do if you did rule the world? It's a tough question.
Av Brixton med The Clash, och innan dess hörde vi en liten snutt, det var Joe Strummer igen som snackade om The Clash och deras politiska budskap som de försökte leverera, och han sa väl det att han egentligen inte visste riktigt vad han ville göra, om man kunde styra, om man styrde världen och man kunde få den bättre, men de ville i alla fall, de försökte.
Ja, det är lite intressant, ett budskap som ganska verkar korrelerat med den bilden man får om man lyssnar noggrant på deras texter. Det är inte alltid liksom kanske en väldigt klar röd linje politiskt i deras texter. Det är väl mer, den röda linjen är väl mer att de är anti-upproriska liksom. Men nog hade de stor betydelse för det. Det var ju väldigt mycket annan musik som egentligen var ganska, vad ska man säga, urvattnad vid den här tiden. Så det var inte så konstigt att många gamla rockfans började lyssna på punk istället. Och låten som vi hörde innan intervjun förresten, Lost in the Supermarket är ju kanske en av deras allra bästa låtar. I alla fall enligt Reverb-reaktionen som satte den högt på sin lista över de 50 bästa låtarna på 60-70-talet i somras, för de som minns det.
Just det. Men, och den handlar väl om kommersialism och liknande, eller hur är det? Lost in the Supermarket. Han vet inte vad han ska köpa.
Ja, precis.
Det finns mycket.
Redan på 70-talet så sjöng The Clash om det här. Och låten som vi hörde sen, The Guns of Brixton, den kanske man ska lyfta fram också, eftersom det för en gångs skull basisten Paul Simonon som skrev den. Och anledningen till den ryktas om att han skrev den bara för att han var sur för att Jones och Strummer fick alla royalties. Så då ville han skriva en låt, och så skrev han den här som blev sjukt känd. Dessutom så är ju faktiskt han som är med på det oerhört snygga omslaget där han slår sönder sin bas. Och dessutom så är det ju han som har kommit på namnet The Clash, så she fick dem.
The magnificent sun. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to goal again. Cold water in the face brings you back to the awful place. Knock all merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. When I'm mad and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Keeps you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, keep you sunny. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds, and Eskimo pay. Magnificent, I said. What have we got? King and
and the hat and candy. Went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went off to win 50 mil. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates, a Milhouse, both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's that? Vacuum cleaner sucks up Frenchie.
Magnificent Seven med The Clash. Och en av mina favoritlåtar av The Clash handlar om folk som jobbar ihjäl sig för att nå en ouppnåelig dröm, liksom att bli rikare. Och Magnificent Seven var just några kyrkogårdar i London som man, i alla fall på 1800-tals England, det var medelklassen som begravde sina släktingar där, fastän de inte hade råd med det. De la alla sina pengar på att begrava sina släktingar på dessa fina kyrkor ändå, för att få lite status liksom. Så att det är det han sjunger om i den låten. Den kom från Sandista, deras fjärde album.
Just det, ett album som man inte riktigt någonsin kan bli klok på. Det blev väldigt populärt i USA, men de där jänkarna, de har väl inte riktigt, de är väl lite efter i allt. Den blev inte riktigt lika populär i Storbritannien. Men samtidigt så började bandet ladda upp för sin sista riktiga skiva, Combat Rock. Detta gjorde de bland annat med att Joe Strummer försvann. Det vill säga att han åkte till Frankrike, drack en himla massa pints öl och sprang ett maraton.
Standing on the radiator grill.
The Cash Bar med The Clash, som vi har kört hela programmet ikväll. Och en mycket bra låt från deras sista skiva, eller hur är det?
Ja, alltså man kan väl säga Comet Rock kom 82, och efter det så hoppade Mick Jones, hoppade snedstreck, blev sparkad från bandet, och även trummisen, på grund av att han tog för mycket heroin, tyckte de andra. Och deras sista skiva är egentligen inte så många som tycker det är så bra. Men Combat Rock blev väldigt kommersiellt framgångsrik, särskilt den här låten. Och det hade nog blivit även utan det här promotion-tricket som det egentligen var, just det här när han försvann till Frankrike, som jag sa innan. Det var managern som tyckte att det skulle bli en rolig uppståndelse kring skivan om han försvann. Så de arrangerade en... att han skulle typ bo i hemlighet och sen om hans vänner och låtsas försvinna.
Jag vet ytterligare en påbyggnad på det. Det var egentligen meningen att han skulle försvinna till USA. Människan trodde att han skulle vara i USA och skulle han ringa. Men Joe Strummer tyckte att det var ännu roligare att lura även människan. Så han drog till Paris istället, så att ingen visste. Ja, alltså... De hyrde till och med en privatdetektiv för att hitta Joe Strummer. Och han kom slutligen fram igen.
Och han sprang bland annat ett maraton där. Men ja, det är lite roligt. De skulle arrangera ett försvinnande. Han tyckte det var lika bra att försvinna på riktigt. Men Combat Rock, det är ju ändå en av de... kanske, ja, det blir lite av ett monument över ett av de bästa, för att inte säga det allra bästa punkbanden i den eran i slutet av 70-talet, där punken var stor i Storbritannien. Och nu börjar det kanske bli lite dags att avrunda programmet och sammanfatta vad vi pratat om.
Precis. Vi har kört The Clash och det har varit mycket trevligt. Och vi som har sänt ikväll, det har varit Emil Westerlund och jag, Viktor Holmberg. Lyssna nästa vecka så ger vi dig bästa musiken från 60- och 70-talet.
As railhead towns feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas? You wanna play Mind's Great Banjo?